Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Lotta här. Nu har jag och Victoria tagit lite julledigt. Vi bjuder på ett par favoriter i repris så länge. Och så hörs vi snart igen med nya spännande avsnitt. Hej Arne och varmt, varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack. Vi är supernyfikna på att ha dig här idag, Arne, därför att vi har snappat upp att du kan en hel del om flera av de områdena som Lotta och jag är lite lagom nördigt intresserade av. Och det handlar bland annat om sömn och ljus och dygnsrytm och stress och så vidare. Så det här ska bli superspännande. Vi får hålla i oss lite, Lotta, så vi inte pladdrar i mun på varandra här nu med frågor och följdfrågor och så. Försöka hålla någon slags röd tråd. Men jag tänker att vi ska låta ordet gå över till dig, Arne, till att börja med att du får berätta för lyssnarna vem du är och vad du gör.
Ja, jag arbetar som forskare på Stockholms universitet. Jag är docent vid Stressforskningsinstitutet vid psykologiska institutionen. Och jag har jobbat ganska många år med forskning kring arbetslivet och hur dygnsrytmen kan bli störda av att vi har udda arbetstider till exempel. Och sen så på senare år har jag jobbat en hel del med hur ljuset påverkar oss. För ljuset har ju stor betydelse för reglering av dygnsrytmer och som också inblandar i sömnprocesser. Och vi har också nyligen startat en ideell förening som heter Ljusinitiativet. Där vi för ut kunskap om ljus och försöker verka för goda ljusmiljöer.
Ja, det låter som en förening för oss att vara med i, Victoria.
Ja, verkligen. Men det här är ju en del i att hjälpa till att sprida information om ljus, tänker jag. Men ska vi börja någonstans från början, Arne, det här med dygnsrytm? Det tycker vi är jätteviktigt. Och jag tänker att kanske många där ute, man tänker liksom, ja, det är klart att dygnsrytm är viktigt. Och det handlar om liksom att jag går och lägger mig på kvällen och sen jag går upp på morgonen. Och där satt dygnsrytmen lite. Man kanske inte, gemene man kanske inte tänker på hur otroligt viktig den här dygnsrytmen är. Och när man gör saker och ting för hela kroppens biologi. Håller du med om det?
Ja visst, men du har ju helt rätt. Jag halkade in på det här i och med att jag började forska om sömn. Och det brukar vi säga ibland att vad är det som avgör för hur sömnen ser ut? Vi brukar säga generellt att det är två saker. Det handlar ju om hur lång tid är det sedan jag sov? För att ju fler timmar som går utan sömn, desto mer ökar sömntrycket. Och det blir då lättare att somna och sova gott. Men den andra faktorn, det är dygnsrytmen. Så dygnsrytmen avgör i mångt och mycket hur länge vi sover. Och hur bra vi sover. Så att i och med om man har kunskap om så här, de två faktorerna, då kan man faktiskt modellera sömn och förutsäga hur länge man kommer att sova. Men man tänker kanske lite mindre utsträckning på just dygnsrytmen. Och då är det ju så att dygnsrytmen är ju väldigt inblandad i sömnprocessen. Men dygnsrytmen är också väldigt mycket inblandad i andra processer i kroppen som vi var inne på. Och man kan uppskatta ungefär att kanske hälften av kroppens celler är beroende av dygnsrytmiska förlopp. Och dit hör ju våra organens arbete. Det handlar om lever och njure, ämnesomsättning, hjärta och även hormoner. Men också olika typer av celler som reglerar hur väl vi fungerar. Och då är det ju så ofta, det är ju så hos människan att vi är dagtidsorienterade. Så att alla våra rytmer handlar om att vi ska kunna prestera bra på dagtid. Och sen ska vi kunna återhämta oss på ett bra sätt när det är mörkt.
Ja, för det där var ju livsviktiga och kritiska funktioner som du rabblade upp nu. Så ja, det var viktiga 50% av cellerna.
Ja, precis. Och kanske, man kan säga det att varenda cell har möjlighet att lyssna på signaler från dygnsrytmiska signaler. Så att bland annat har vi ett Nobelpris som visade just hur cellen kan regleras dygnsrytmiskt.
Men är det som kallas klockgener?
Ja, precis. Det här bottnar i de genetiska egenskaperna och i hur reglering ser ut. Men man kan ju säga så här att alla celler kan inte arbeta enskilt och ha egna klockor. Utan vad som behövs det är en sorts centralklocka. Och den har vi i hjärnan. Och den här centralklockan försöker samordna kroppens alla celler att arbeta i en rytmicitet så att vi optimerar våra förmågor.
Vi älskar att kunna göra saker för att optimera våra förmågor, eller hur, Lotta?
Ja, men verkligen. Och det är så intressant det där, för att jag såg en dokumentär ganska nyligen på Vetenskapens värld på SVT om hur när vi människor kom på klockan, liksom ända från antiken och de första soluren och vattenuren och hur det utvecklades. Men då var ju det olika tider på olika ställen på jorden. Och det var inte först på, jag tror, 1800-talet som vi började få en tid i hela jorden. Och det var ju viktigt för navigering. Man kunde gå på grund om man inte visste exakt vad klockan var och hur långt man hade åkt och så där, när man var ute och seglade. Så att det var jätteviktigt. Och då kommer jag att tänka på det när du säger det, att vi behöver ju också en central styrning i kroppen, så att hela kroppen vet vad är klockan, så att inte vissa celler tror att det är dag och andra, nej, men nu ska vi rensa, nu är det natt.
Ja visst, och en annan central aspekt av vår centralklocka, det är att den måste kunna förutsäga framtiden. Så att till exempel redan mitt i natten så förbereder sig kroppen på ett uppvaknande. Så att till exempel hormonomställningen börjar bli klar för att vi ska kunna vakna upp och vara, så att säga, alerta och klara att börja dagen. Och det är likadant på kvällen. Kroppen varvar ner, kan man säga. Och det här kan man ju då mäta. Jag kan till exempel ta kroppstemperatur. Det har ju en typisk dygnsrytmisk variation på, ja, nästan upp till 1 grad. Men en sån rytm kanske kan vara en indikator på hur rytmen ser ut hos en människa. Så vi forskare, vi kan mäta då vilken inställning man har på sin rytm. Det finns även andra sätt att mäta rytmer. Vi har möjligheter att mäta hormoner, och ett vanligt hormon som man brukar mäta, det är melatonin, som är ett dygnsrytmiskt hormon och som också berättar vilken typ av rytm man har. Vi människor, vi har olika rytmer. Vi cyklar i huvudsak på ett dygn som är lite längre än 24 timmar. Det landar på 24,2 timmar. Och vad centralklockan gör är att den ruckar vår hjärna så att den anpassar sig till ett 24 timmars dygn. Så skulle vi i princip bli instängda i en grotta eller en betongbunker, så skulle vi börja cykla på ett längre dygn om vi inte hade tillgång till klockor eller solmörkerväxlingen. Men det är väldigt viktigt för oss att vi kan anpassa oss till solmörkerdygnet.
Så det är där ljuset kommer in, som ändå styr in oss på ett 24 timmars dygn.
Ja visst, och då finns det ju grupper naturligtvis, de som inte har en fungerande synnerv. De blinda, det finns blinda som inte har någon ljuskänslighet, och där finns det problem med styrningen av vår dygnsrytm, att den drar iväg. Den, oftast blir den försenad. Men människor kan variera sin rytm mellan att cykla på 22 timmar och kanske upp till 32 timmar i så här extrema fall.
Alltså liksom på individuell basis alltså. Men vad innebär det då? Vad innebär det att vi egentligen har ett längre dygn än 24 timmar?
Det där är så intressant, för att vad det innebär är att vi drar åt kvällspighet. Vi tycker att dygnet är lite för kort. Så vi går gärna och lägger oss lite senare och tycker att vi bör kanske kliva upp lite senare. Så att en majoritet av befolkningen drar lite grann åt kvällspighet. Det är inte så mycket, men som sagt 24,2 är medelvärdet. Men det här påverkar ju oss på det sättet att vad vi har mest behov av i vårt samhälle är att försöka rucka tillbaka klockan. Och det är där som ljuset kommer in. För den främsta tidgivaren för centralklockan, det är ju ljusexponeringen. Så att hjärnan kan visserligen titta på en klocka, men hjärnan fattar inte riktigt vad klockan är bara genom att vi tittar på en klocka och hör hur den tickar. Utan vad hjärnan behöver, det är information om ljus-mörkerväxlingen för att kunna anpassa oss till den här, ni vet, den geografiska eller geologiska tiden.
Just det, och vi brukar ju ofta säga att det är viktigt att sträva efter att komma utomhus, åtminstone få dagsljus så tidigt som möjligt eller så tätt inpå att man kliver upp som möjligt, för att verkligen hjälpa till att sätta den här dygnsrytmen. Stämmer det i din värld också?
Ja, och varför ger ni det rådet? Jo, det finns ju flera anledningar, och en anledning är ju det att om man vill påverka sin rytm, då visar det sig att ljusexponering påverkar oss olika beroende på när på dygnet vi får ljus. Och vill man få det förklarat för sig kan man tänka så här, att när kroppstemperaturen är på väg uppåt under dagen, då det ljus man då får, det bidrar till att vi blir morgonpigga och kvällströtta. Man kan säga att vi tidigare lägger vår dygnsrytm. Och det är precis det här som händer om vi får för oss att åka till Japan. Plötsligt får vi jättemycket ljus på morgonen, skandinavisk tid. Och vi blir faktiskt japaner efter några dagar. På liknande sätt är det när kroppstemperaturen är på väg ner och vi får ljus. Då blir vi amerikaner i vår dygnsrytm. Och hur ser då dygnsrytmen för kroppstemperatur ut? Jo, vi har ett bottenläge i dygnsrytmen ungefär vid, jag vill säga, 5 på morgonen. Det är då det vänder. Vaknar man upp då kan man känna sig lite frusen. Och jobbar man natt så blir man också ganska frusen. För vi har en låg kroppstemperatur. Och då börjar den gå uppåt. Och då, allt det ljus man får efter den vändpunkten, det pekar då mot att vi tidigare lägger vår rytm. Sen pikar vår rytm under sen eftermiddag. Så allt ljus vi får efter sen eftermiddag, det bidrar till att vi blir då amerikaner i vår rytmicitet. På samhällsnivå vet vi ju idag att kvällsljuset ska vi vara lite försiktiga med. För eftersom vi alla drar, de flesta av oss drar mot kvällspighet, så blir det mycket lättare för oss att senare lägga vårt dygn. Det är också därför som det är mycket lättare för oss att åka till USA och klara den tidsomställningen än att åka österut, då vi måste tidigare lägga vår rytm.
Ja, men det är ju så typiskt sen när man ska ställa om till sommartid. Jag avskyr den veckan. Alltså, jag vet inte om jag är extra känslig, men jag påverkas 3-4 dagar så känner jag lägre energi av att ställa om klockan. Ja, då flyttar man. Man förlorar en timme helt enkelt.
Ja, man ska tidigare lägga sin rytm plötsligt. Och det är besvärligare än att senare lägga rytmen. Men det beror ju också på lite grann på din genetiska benägenhet då, och vilket inneliggande cyklicitet du har. Så det gäller ju inte alla människor. Vissa klarar det ganska bra och andra klarar det mycket sämre. Och då finns det en kvardröjande effekt då för de som har svårighet att tidigare lägga sin rytm. Och det betyder alltså att övergången till sommartid brukar uppfattas som mer besvärlig. En annan faktor är ju faktiskt att vi tappar en timmes sömn. Vilket gör oss då lite mer trötta eller sömniga.
Jag tänker på det här med kvällsljuset. Det har vi pratat en del om också. Att alltså på kvällen vill man ju släcka ner lamporna där hemma. Man vill inte titta på de här blå skärmarna. Det tror jag liksom många känner till idag. Och jag brukar dra, jag brukar säga att jag kommer ihåg min gammelfarmor och farfar. Hur de satt och kurade skymning. Det var liksom ett begrepp som jag fick till mig då, kura skymning. Och ibland när jag kom hem till dem, då kunde de sitta i mörkret. Eller det var skumt där hemma hos dem. Och så satt de i en fåtölj och nästan så här rullade tummarna liksom. Och bara väntade in att nu är det ju snart läggdags och dagen börjar gå mot sitt slut. Och jag tänker att det här med att kura skymning, det är nog inte många som gör idag. Utan där blir vi väldigt stimulerade av TV och skärmar och Netflix och allt vad det är. Vad säger du om det?
Jo, men det stämmer. Men det är också så att förr i tiden, då tittade vi på TV. Det var ett vanligt beteende. TVn står 5 meter bort. Det är en väldigt låg ljusexponering man får från en TV.
Man kan säga som att de såg ut då.
Ja, en
dagens
tjock-TV. Ja. Men så fort vi ökade storleken på bildskärmarna, så fort vi började titta i datorer, så närmade vi oss ljuskällan mycket mer. En mobiltelefon har vi kanske ännu närmare ögat. Och då är det så med ljusexponering att, så att säga, ju närmare ögat man kommer med en ljuskälla, det blir dramatiska skillnader i vilken exponering man får. Så att naturligtvis en läsplatta ger ju så mycket mer ljus, kvällsljus, än vad då kanske en gammaldags TV hade.
Och då hjälper det till att ytterligare förskjuta dygnsrytmen?
Ja,
då,
vad som
eller
händer är ju att hjärnan får inte riktigt klart för sig vad klockan är. Om man har haft en låg dos dagsljus eller inte obefintlig med dagsljus, då börjar ju hjärnan bli, man kan komma lite grann i ofas i rytmiciteten genom att det blir så oklara signaler. Så man får en så kallad desynkronisering av rytmer. Och det här påverkar oss negativt på många sätt. Och i ett samhälle som det vi nu har, så vistas vi allt mer inomhus. Och det gör att, vi kan se det speciellt på yngre generationer. För det är den generationerna som spenderar minst tid utomhus. De äldre har blivit lite klokare och har förstått att det kanske är nyttigt att gå ut i dagsljuset. Det är också så att man kan faktiskt sitta nära ett fönster och få mycket dagsljus. Och det hjälper ju. Men fönsterrutor blockerar åtminstone 30% av dagsljuset. Så det är inte samma effekt som att vara utomhus.
Det känner man ju när man har varit ute på sommaren, till exempel ute på sjön, haft solen mycket. Eller när man är ute och åker skidor senare på vintern när det är mycket sol. Och man är så där skönt sömnig på kvällen. Man är inte trött. Alltså jag tänker nu snarare att melatoninet, man får en riktig naturlig bra boost av melatonin, så man blir så där skönt sömnig. Och jag tror att många inte riktigt kan känna skillnad på när man har mycket melatonin och känner sig sömnig. De tror att man är trött. Man är ju naturligt trött såklart om man åkt skidor hela dagen. Men det där ljuset gör verkligen så stor skillnad. För det var något år sedan, ett par år sedan, när november var så extremt grå. Och december här i Stockholm. Och det var precis då i det läget som, det får vi också prata om, när jag skaffade en sån här ljusterapilampa. För att jag hade så svårt att somna på kvällen. Jag fick inte den där melatoninkicken trots att jag var ute. För det var ju så mulet. Det var ju inte ljust ens när man var ute.
Ja, precis. Och det kan vara, ibland har vi otur med väderleken. Har man till exempel 1 kilometer tjockt molntäcke, som vi har ibland, då ger det inte så mycket Inte ens utomhuset ljuset ger så många.
Nej, inte lux, i november, december.
Nej, men å andra sidan, utomhusljuset ger oftast en betydligt större dos ljus än vad inomhusbelysning gör. Så normalt kan man säga utomhus på en öppen plats så har vi 5000 lux på vintern.
Men man kanske behöver vara ute lite längre också.
Ja, det är det att man behöver vara ute då lite längre. För det kan ju då jämföras med en sommardag. Då har vi ju faktiskt över 10 000 lux. Och kanske ännu mer. Och då behöver vi inte vara ute lika länge för att få, så att säga, en bra dos med ljus. Sen är det också så att vi har ju inrättat till exempel sådana här öppna kontor. Aktivitetsbaserade kontor är ganska vanligt. Det gör det att man ofta hamnar långt in i ett rum och får inte någon ljusexponering. Så fort man kommer 3 meter från ett normalt fönster, då tappar man ju, så att säga, den biologiska effekten. Så att då kan vi säga, det här har vi ju ett problem hos oss, att vi tycker att när vi bygger våra bostäder och liknande, då räcker det att vi har 1% dagsljus, har man sagt i byggnormen. Och 1% dagsljus, det är ju, om man tänker på en biologisk syn, det är ju alldeles för lite.
Vad menar man med 1% dagsljus? Ja, hur mäter man det?
Ja, då kan man göra, vad vi gör är att vi mäter faktiskt då hur mycket ljus finns det ute på torget. Och låt säga att det finns 5000 lux, vilket är väldigt vanligt en vinterdag. Sen mäter vi också alldeles utanför husväggen. Och då har det faktiskt minskat med 60% ljuset. Och för det, husväggen blockerar så mycket av dagsljuset. Och sen så måste vi ta oss innanför fönstret. Och då tappar vi ytterligare 30% av dagsljuset. Och går vi sen då 3 meter in i rummet, då har vi kvar 50 lux av 5000. Det är bara 1%. Och det ger ingen biologisk effekt på oss. Det hjälper inte vår hjärna att förstå riktigt vad klockan är.
Kan man mäta det där på något sätt själv i sitt hus? Jag tänker på, jag undrar hur det är hemma hos mig.
Ja, man kan ju använda sig av appar. Det finns ju sådana här Lux Light Meter, allt vad de heter. Så kan man mäta ljusnivån. Och då får man ett mått uttryckt i lux, som är så att säga ljusstyrkan. Men när vi pratar om ljus och hur det påverkar oss, så är det också väldigt viktigt att komma ihåg att ljusets spektrum, alltså vilka färger som finns i ljuset, spelar också stor roll. Och då råkar det vara så att vi här i Norden, vi gillar ganska mycket gula färger på våra arbetsplatser och kanske på skolor och så. Och det gula ljuset är mindre biologiskt aktivt. Vad vi behöver, det är dagsljuset, som då också innehåller väldigt mycket blå våglängder. Och då råkar det vara så att de här ljusreceptorerna i ögonbottnen, i retina, det finns ungefär 10-15 000 sådana här ljusreceptorer som speciellt har i uppdrag att signalera till hjärnan om ljusmörkerläget. Och som i sin tur sedan påverkar hur vi reglerar dygnsrytmen. De samarbetar också med de här miljontals stavar och tappar som också finns i ögat. Men de här specifika ljusreceptorerna, de signalerar till olika delar i hjärnan. De är speciellt känsliga för blå våglängder. Där har de sitt största känslighetsområde. Så vill man få en påverkan på biologin, en ljusterapilampa till exempel innehåller just lite mer blå våglängder. Därför så är den oftast mer effektiv än en vanlig kontorslampa. Så att nu börjar det komma också olika tekniska lösningar för att vi ska få dagsljuslik inomhusbelysning. Och det tycker jag är bra. Men fortfarande är det så att om vi mäter spektrum på mycket av den belysning vi idag köper, så är den fortfarande av väldigt dålig kvalitet, tyvärr.
Jag har ju köpt en ljusterapilampa och jag vet att den har 10 000 lux. Och den ska ju då vara mer åt de blå nyanserna. Är det någonting som fungerar det bra?
Alltså en ljusterapilampa har den nackdelen att den är så enormt bländande. Det är inte nyttigt för ögat. Det blir man ju väldigt trött av att Man ska aldrig stirra in i en ljuskälla. Så att vad man ska få istället, det är mer ett indirekt ljus. Så att det betyder, ska man ha en sån här lampa, ska man väl läsa en bok eller någonting, så att man får mer ett reflekterande ljus. Det är ju lite bättre faktiskt. Så att det är självklart så att om vi har ett ljus som efterliknar dagsljuset, vi tittar ju aldrig in i solen till exempel, men däremot så får vi så att säga indirekt ljus, indirekt dagsljus. Och man kan tänka sig, vi har uplights som är en variant. Man kan också ha olika typer av armaturer som inte är direkt bländande.
Ja, med uplights, du menar liksom, för det har väl också en påverkan liksom varifrån ljuset kommer, att man vill få det där dagsljuset mycket uppifrån, simulera solen liksom.
Ja, det spelar inte så stor roll exakt varifrån det kommer, men ett ljus som är uppåtriktat, då, det ljus vi får då, det är reflektion på tak och väggar. Så, och då får vi ett indirekt ljus. Ett problem idag på många inomhusmiljöer är att man har en ganska stark lampa, till exempel infällt på ett kontor, infällda lysrör eller en LED-belysning. Och den kan vara ganska bländande om man jämför med hur taket ser ut i övrigt. Det kan vara ganska mörkt nämligen. Och då uppstår bländningsfenomen som är väldigt tröttande för hjärnan.
Ah, så du menar lite mer att man ska ha kanske lite spotlights, eller vad ska man säga, lampor som är riktade uppåt, snarare än att taklampor är riktade neråt mot den.
Ja visst, och man kan ju blanda det här också. Man kan ha så att säga 50% uppåt och 50% neråt om man har en sån här pendlande armatur. Men det finns många, många olika typer av lösningar. Och det som jag tycker är viktigt då, varför inte tänka på att lysa upp väggar? Så att de också får vara med och ge oss lite ljus. Om man inte glömmer bort det.
Men tillbaka till min ljusterapilampa. Jag brukar ju ställa den lite på sidan om mig när jag jobbar framför datorn. Så jag sitter ju inte och tittar rakt in i den. Men jag har också förstått, det stod i instruktionen, att den behöver ju stå ganska nära mig. Kanske på en meters avstånd eller något sånt. För att de här luxen inte ska försvinna för mycket.
Ja, men så är det ju. Alltså ljuset minskar med kvadraten på avståndet. Om man är matematiker. Och det betyder att det är drastiskt. En meter räcker nog inte för dig om du ska ha 10 000 lux. Men det kan du ju mäta med din ljusmätare. Så ser du hur det ser ut. Och jag tror också så att man kan ha en perifert i synfältet. En ljusterapilamp. Det har jag själv på jobbet. Så att jag jobbar också på det sättet.
För att jag tänker funkar. Att även om jag inte får de här rekommenderade, eller jag vet inte, det har ju stått, det är ju jag som har läst mig till att det rekommenderar 10 000 lux. Men jag tänker att lite mer än en grådaskig dag är ändå bättre än ingenting.
Ja, man måste komma ihåg att de flesta grådaskiga dagar ger 5 000 lux ute. Sen har vi en intressant situation just nu. Det har plötsligt kommit snö. Snö reflekterar upp till 85% av allt ljus. Och då kan man säga att då ökar ljusstyrkan. Det nästan dubbleras.
Ja, man blir alltid lite gladare när det kommer snö så här tidigt i december. Och allt lyses upp.
Ja, och då är det så att de flesta av oss, vi kan klara reglera dygnsljuset om vi får en halvtimme bra dagsljus. Men då pratar vi just om ett dagsljus som har väldigt mycket blå våglängder som är ganska starkt. För att det är klart, vi pratar om en viss dos ljus som vi behöver under en halvtimme. Och för att få samma dos, om det är väldigt, väldigt grått, då måste man vistas längre utomhus för att få samma dos av ljus.
Men kan man få den här dosen, kan man samla den under loppet av dagen, så att nu fick jag några minuter dagsljus när jag gick till bussen och sen fick jag några när jag gick ifrån bussen och sen, eller behövs det vara konsekvent under en viss tid för att?
Nej, det behöver inte vara, det kan vara det vi kallar för intermittent. Man kan säga att vad hjärnan går på, det är så att säga den period på dagen då du har fått mest ljus. Vad ska annars hjärnan göra? Den måste ju på något sätt försöka förstå vad vi håller på med. Och då går den på just den perioden som du har fått mest ljus på. Och hjärnan har faktiskt koll på när solen går upp och går ner. För att det gör fortfarande så påverkar det hur ljus det blir i ett rum. Och det finns ju också andra faktorer som påverkar oss, nämligen just vilka våglängder ljuset har. Så att en ljusterapilampa ger ju bättre effekt än en vanlig kontorslampa. Och som sagt, det spelar också då roll hur lång tid du vistas i ljuset.
Och vi har ju redan nämnt att vi är extremt nördiga. Vi har ju inte bara en sån här dagsljuslampa. Vi har ju också då glasögon på kvällen som blockerar vissa ljusfrekvenser. Eller jag har ett par glasögon som tar bort de blå, gröna, gula och vita. Så att egentligen så jag går runt och ser rött kan man säga på kvällarna.
Ja just det, och det är lite extremt.
Det är lite extremt. Men jag älskar dem. Det är så skönt att ha dem
ja,
på sig.
Ja, men då har ju du försäkrat dig om att du får så att säga melatoninet, det börjar ju, det är ett mörkerhormon som sagt, och det börjar ju gå på vid 8-tiden på kvällen för de flesta. Och så fort man har allt för starkt ljus så dämpas melatoninpådraget. Så att det hjälper ju dig att bli sömnig och det underlättar också sömnen. Annars, vi har betydligt högre melatoninnivåer på vintern än på sommaren.
Mm, men det anledningen till att jag skaffar dem, det var ju också för att jag har väldigt starka belysning på gatan. Så här LED, starka. Så att jag kände att jag blev så störd av det där. Plus att det är ljuskällor här och där. Så att jag tycker, jag blir lite lugnare. Jag får liksom en liten, det känns som hjärnan får vila lite när jag har dem på mig.
Ja, och vi borde bli lite mer medvetna om på vilket sätt vi ljussätter på kvällar och nätter. Det kan hända att den här belysningen inte riktigt är anpassad för i samklang med naturen till exempel. Vi har problem kanske också med att vi människor brer ut oss lite för mycket på djurens och insekternas bekostnad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men om du, Arne, skulle beskriva den perfekta dagen liksom för att ladda upp för en perfekt cirkadisk rytm och en riktigt god och välgörande nattsömn. Hur skulle det se ut?
Ja, då, jag kan försöka. Och då är det så att det finns de som har ganska mycket problem med att vakna på morgnarna. Och då finns det en typ av ljussimulatorer som faktiskt börja lysa lite grann innan väckarklockan ringer. Och det kan vara ett alternativ för de som har lite svårt att vakna. För att den här ljuspulsen som man får då innan man vaknar, det är ju så att ögonlocken stänger inte ute allt ljus, utan det tränger igenom och börjar signalera lite grann till kroppen att nu får jag väcksignaler här. Det hjälper lite grann uppvaknandet. Sen är det så att vi är som mest ljuskänsliga just när kroppstemperaturrytmen är som i bottenläge. Så vi är dubbelt så känsliga då som lite senare på morgonen. Det är därför som tidigt morgonljus ibland kan vara bra för oss. Men det tidiga morgonljuset ska ju inte ges för tidigt för de som till exempel har jobbat natt. De har ju en rytmicitet att kroppstemperaturbotten kanske ligger framåt 8 eller till och med 9 på morgonen. Så där, man kan inte ge generellt till alla, utan man måste ha lite kunskap om vilken rytm man har för att kunna göra recept på ljus. Men där ligger man då, så vaknar man då lite lättare av ljuset. Det är ett sätt. Har man fortsatt med så här, kan man ha ett glas juice som står på sängbordet. För att det ger ju socker och lite energi för den som har svårighet att kliva upp. Så det är ett sätt. Sen när man väl kliver upp, så är det jättebra om man i till exempel badrummet har en väl upplyst, ett väl upplyst rum som då signalerar till hjärnan att nu har ju dagen vaknat. Så att man ska inte smyga upp i stearinljusets sken här i december och tro att det är den rätta taktiken.
Även om det är mysigt.
Ja, och sen så är det redan till exempel till köket, om man äter frukost, så är det bra att ha en lampa som man kan variera. Så ni vet, på morgonen kan man ha ganska mycket vitt ljus, ganska starkt belyst. Men sen kan samma lampa på kvällen dimmas så att den inte ger vitt ljus. Och det finns ju numera den typen av lampor.
Vad kallas de? Att,
ja, det finns olika typer av varianter. Det finns sådana här trestegslampor, så att man, om man trycker en gång så blir det bara ett svagt ljus. Trycker man tre gånger så blir det väldigt starkt ljus. Det är kanske den enklaste formen av lampor som vem som helst kan installera i köket.
Ja, för nu finns det ju fantastiska LED-lampor som man kan styra individuellt.
Ja visst, om man går in på LED-tekniken så är det faktiskt så att man kan styra den enormt väl. Men just för hemmabruk så är det kanske lite bökigt att plötsligt sätta en dimmer på en LED-belysning, för det är inte riktigt så väl synkroniserat ofta. Till exempel om man dimmar en LED i en dålig dimmer, då blir ju väldigt mycket flimmer, har vi sett. Så då blir det obehagligt. Sen brukar jag göra så att jag ser till att cykla till jobbet. Man kan också se till att man promenerar. Om man åker tunnelbana kan man kliva av en station innan och se till att man får dagsljus på morgonen. Det är jättebra. Man kan också sen, jag själv har det precis som du, en ljusterapilampa på kontoret som jag tänder under mörka dagar. Och det är viktigt sen att man till lunch sätter sig nära ett fönster, och även när man jobbar, har man möjlighet att sitta nära ett fönster, så är det jättebra.
Man får skynda sig på då, grabba tag i fönsterplatserna där på...
Ja, verkligen. Tyvärr är ju alla morgonmänniskor som grabbar tag i de platserna, vilket är helt fel. Det är ju kvällspigga morgontrötta, det är de som behöver morgonljus. Så att det är djupt orättvist. Jag vet inte hur man ska komma åt det problemet. Och sen då på eftermiddagen så kan man då se till att ta en promenad om man har tid. Och sen kan man tänka sig att varför inte göra mer av sådana här, ni vet, utomhusmöten och så. Man kan också se till på lunchen sätta sig nära fönster om man inte har tillgång till det under arbetstiden. Sen på kvällen får man ju tona ner belysningen.
Och för vilken tid skulle du säga att nu kan man inte använda en ljusterapilampa längre?
Ja, jag skulle vilja säga efter klockan 15-16 tiden, för då börjar vi närma oss toppen på kroppstemperaturrytmen. Så att det är då. Men det här är förutsatt att du behöver tidigare lägga din rytm. En extrem morgonmänniska har ju mer behov av att senare lägga sin rytm. Så man kan inte säga till alla att det är det här som vi behöver.
Nej, man får anpassa. Men är det så, blir det fel att om jag till exempel någon morgon har glömt att använda ljusterapilampan på morgonen, och så kommer jag på det efter lunch eller så där, och så sätter jag på den där kanske vid 2-3 tiden en stund istället. För hjärnan räknade ju när man hade fått mest ljus. Blir det lite fel då? Att då...
Nej, det behöver inte alls bli fel. Alltså, reglerad dygnsrytm, det är ett ganska trögt system. Så att får man inget ljus en dag så gör inte det så mycket. För att däremot om man får en hel, alltså 5 dagar, alltså en hel arbetsvecka utan ljus, då får man ju problem. Så att, men det gör inte så mycket att du får en stark dos då på eftermiddagen plötsligt. Man kan säga så här att eftermiddagsljuset bibehåller den rytm som man redan har. Och det är också så att eftermiddagsljuset är så pass bra för att det om man råkar fuska på kvällen, då gör inte det så mycket. För att hjärnan har fått ett intryck av att eftermiddagen är piken under dagen. Då blir man inte så värst senare lagd i sin rytm.
Men hur som helst, det jag tolkar av allt det du säger, det är att man ändå kan påverka sin dygnsrytm. Så att man kanske, man, även om man har en tendens till mer kvälls, de flesta drar åt mer att vara kvällsmänniskor, så kan man ändå påverka att bli lite mer morgonmänniska.
Ja, verkligen. Det är klart att det är verkligen så att vi kan påverka det. Men vad man har då, det är liksom en genetisk grundinställning. Så att man liksom hela tiden drar åt kvällspighet var man nu hamnar i världen. Men fortfarande är det så att kommer man till Japan, det är klart att man blir morgonmänniska då jämfört med hur man är i Sverige. Ja, då kan man ju säga så här att det är bättre då att till kvällen, om man nu vill titta på någon film, att man tar en, så att säga, ett avstånd till tvn som är långt. Då påverkar inte det. Man kan ju också ha ett blåfilter på datorn och på sin mobil. Och det finns speciella sådana appar och funktioner. Man kan också, som du var inne på här lite grann, ha en blue blocker, det vill säga orangea glasögon som stänger ute blått på kvällen. Och sen, det är ganska viktigt att undvika då, men så att det är bra också om man då sen till middagen har möjlighet att tona ner det här vita ljuset som man hade på morgonen. Och likaså i badrum och andra utrymmen som man vistas i. Så att vi har fortfarande ganska långt att gå. Jag tror att vi nu jobbar ju med system där man kan tänka sig att i framtiden så går det här automatiskt. Så att har man en liten ljusmätare, en knapp på sin klädsel, så kan ljusmätaren signalera i hemmiljön till hur man bör, vilket ljus man saknar eller bör få.
Då gäller det att man är synkad med resten av familjemedlemmarna. Att man har samma dygnsrytm som tonårsbarnen till exempel.
De får se till och...
Jo, men tanken är då att man till exempel i en soffa, då ska man kunna ha en belysning som avgränsar till olika delar i soffan, till olika individer. Så funderar vi faktiskt i en del av de projekt som vi engagerar oss i, till exempel i Healthy Homes och liknande projekt.
Gud vad spännande. Det där, det är ju nästa nivå för oss, Victoria.
Just det, en sån liten ljusmätare att gå runt med där hemma.
Ja, verkligen.
Ja. Men Anna, du var inne på att när dygnsrytmen inte är optimalt inställd så får ju det konsekvenser för vår biologi. Vill du gå och berätta lite om vad är det för system som sätts ur spel och som kanske inte fungerar optimalt? Vad riskerar vi?
Ja, vi har ju en påverkan just med dygnsrytmen, regleringen. Och då har vi alla de här kroppsklockorna som behöver synkroniseras och man behöver förutsäga framtiden. Och då kan man säga att vår ämnesomsättning till exempel, den blir ganska lätt ruckad om vi inte har en väl fungerande rytmicitet. Den är också väldigt ihopblandad med kosthållningen och när man intar sina måltider och så vidare. Men vi är ju väldigt mycket på, när det är mörkt ute så är vi ju väldigt känsliga för felaktigheter i rytmicitet. Vi blir ju, ja, vi får ju svårigheter med omsättning av socker till exempel. Vi blir diabetiska till och med om vi intar energi på fel tid på dygnet. Så att det här riskerar då att vi hamnar i sån här situationer med ohälsa. Att man får då förhöjda blodfetter. Man kanske får man får en så kallad sockerreglering som blir, man får en tröghet i systemet och man sliter på de här systemen. Så att man utvecklar, så att säga kroniskt då kan man utveckla ohälsa. Ett exempel är diabetes, men också kanske olika typer av problem med hjärta och cirkulationsrubbningar och så. Man kan tänka, annan problematik, det handlar ju om att de här ljusreceptorerna signalerar också direkt till mellanhjärnan och humörreglerande områden. Så att ljusbrist kan också vara inblandat i sänkning av humör. Och det finns ju tecken på att vi får ökad grad av depressivitet och på vinterhalvåret. Ungefär hälften av de som jobbar inomhus rapporterar att de får en sänkning av energinivåer och de får ökad trötthet och så. Och det har vi också sett i våra studier. Och en annan effekt av ljus som vi inte har pratat om, men ljus också påverkar stresscentrum och aktiveringshormonen. Det här är en ganska snabb process. Till skillnad från dygnsrytmregleringen som är ganska trög, så är effekten på ett stresssystem väldigt direkt av ljus. Så att inom 5 minuter av att vi tänder upp i ett rum så blir vi piggare. På grund av att det aktiverar vårt stresssystem.
Men hur kan ljus stressa oss, menar du?
Ja, men det är skillnad på skadlig stress och aktivering. Och det är just det vad dygnsrytmen gör. Dygnsrytmen aktiverar oss på dagtid för att hålla oss vakna och pigga. Och det är det ljuset gör. Så att vi kanske behöver den här ljuspådraget för att aktivera hjärnan. För det är inte bara, alltså stresssystemet också signalerar till andra system i hjärnan. så att det är flera system blir aktiverade. Och det här är också sånt som påverkar vår möjlighet att lära oss nya saker. Det påverkar alltså inlärning. Och hur vi fungerar i vardagen. Och hur receptiva vi är för omgivningen och så vidare. Och en annan väldigt tydlig effekt är ju så att säga, då regleringen av sömnen och återhämtningen. Att för att vi ska få en bra återhämtning så är det viktigt att hormonbalansen ser bra ut. Att de här stresshormonen, så till exempel kortisol, vi måste ha låga nivåer av kortisol i början av natten då vi har mycket djupsömn. Det är ju väldigt viktigt. Och de som får störningar i rytm, den här typen av system, de får ju sömnproblem också. Och sömnproblem, det leder till sömnbrist ofta. Och man kan säga att sömnbrist och depressivitet, då kan man hamna i en ganska besvärlig situation. Det kan också, man kan få komma i så här negativa spiraler som kan leda till ännu mer depressivitet och kanske sjukdom. Och Så sömnen, sömnsystemet är störd, och det är kanske där som det område som jag själv mest har studerat, hur sömn påverkas i samband med ljusbrist och så. Jag har varit till exempel uppe i Kiruna och tittat på hur sömnen ser ut där när det inte finns så mycket dagsljus. Och där ser vi väldigt klart att sömnkvaliteten går ner och blir försämrad på vintern jämfört med sommaren. Man blir då också mer sömnig under dagtid. Vi får inte den här aktiveringen. Och man sover lite kortare. Och man förskjuter sin sömn. Man senare lägger sin sömn. För att man kan inte komma i säng i tid. Man har ingen tydlig dygnsrytm. Och eftersom man har samma arbetstid, gör ju det. Man måste kliva upp samma tid. Och då får man ju sömnbrist på grund av att man har krav på sig att vara i skola och i arbete. Så att sådana här fenomen är sånt som vi ser då med störda dygnsrytmer. Överhuvudtaget ser man i samhället en störning i det att vi har tydligen senare lagt vår sömn-vakenhetsrytm. Det är väl inte för inte som man i förr i tiden pratade om midnatt som mitt i sovperioden. Nu för tiden så är det normal sänggående tid för många.
Just det är intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på midnatt. Det är inte mitt i natten längre.
Vi har alltså senare lagt vårt rytm. Och då betyder det att vi inte synkade längre med solmörkerväxlingen. Och det här kan man säga utgör ett lite grann ett slitage på sådana här system. Studerar vi till exempel grupper som inte har elektricitet så ser vi att de går och lägger sig mycket tidigare. Vi ser till exempel ungdomar som inte har elektricitet, de har inga som helst svårigheter att komma i säng på kvällarna.
Så det där är en liten myt som vi har skapat.
Att ungdomar
har senare dygnsrytm, hör man ibland.
Att det är normalt för tonåringar att vilja vara uppe sent och sova sent.
Ja, det finns ju studier som visar att det nästan fysiologiskt sker en förskjutning hos ungdomar. Men å andra sidan, vad ska man nu säga om de här studierna som är gjorda i grupper som inte har tillgång till elektricitet? Där vi ser det inga som helst problem för ungdomar att gå och lägga sig. Det här kan man säga är forskarna då kanske lite oeniga.
Men jag har också läst någon studie där de hade plockat ihop tonåringar som hade, jag tror det var sömnproblem, men om det också var lite psykiska besvär. Och sen hade de tagit med dem och bodde i tält ute i vildmarken utan närhet till artificiell belysning. Och jag tror att det var på typ bara 3-4 dygn där ute så hade de en helt normal cirkadisk rytm. Man hade inga sömnbesvär längre överhuvudtaget.
Ja, det stämmer. Vi gör ju sådana där studier. Och det är väldigt intressant. Och det börjar bli allt mer besvärligt att hitta grupper som inte har tillgång till elektricitet faktiskt. Jag har jobbat en del med forskare i Brasilien där man så att säga hittat grupper som arbetar i regnskogen och så. Ja, gummiarbetare och andra.
Mm.
Det tycks som att det är bättre om man får en daglig dos av dagsljus. En taktik där man säger, men om 2 veckor ska jag åka till Thailand. Och så ser man nöjd ut, ungefär som att det är en bra taktik. Då får jag vila ut. Då ska jag inte stressa. Och då har man inte riktigt förstått hur den ena kroppen fungerar. För precis som det är med stress och andra sådana här typer av problem så måste man se till att få en återhämtning så snart som möjligt. Efter att man har då slitit på systemet. Så att om man tänker så här att den här veckan har jag så mycket att göra. Jag kommer inte hinna gå ut någonting. Men på lördag kanske jag kan gå ut. Då är inte heller det någon väldigt bra taktik. För då vet vi här nu att det är inte så bra att vänta med sådana här så att säga, reparationer. Utan vi ska se till att så snart som möjligt få det. Så att en daglig dos är ju bättre. Så att säga, som sagt, en andra alternativ. Och jag börjar också nu tänka på att man måste så att säga, kanske bredda det här med hur vi ser på ljuspåverkan. Vi har ju skapat nu en mer förtätad stad. Vi vistas allt mindre inomhus.
Och vi, utomhus.
Utomhus, förlåt. Vi behöver börja värna om ljuset. Vi har också förstått att dagsljus är annorlunda än det elektriska ljuset. Men nu lever vi i en tid där vi har tekniken att kunna införa dagsljus på inomhusmiljön. Och det måste vi ha och kunna erbjuda som alternativ. Det är till och med så att arbetsgivare måste börja inse att om man vill minska problematik som har att göra med anställdas hälsa så måste man börja kanske erbjuda alternativ för att vi ska bibehålla också de här funktionerna som jag pratar om, en god sömnhygien och bra humör och goda, vi kallar det, man får inte befrämja fokustapp, för ljusbristen leder till fokustapp och problem med koncentration och sådär. Så att arbetsgivare skulle ha nytta av att tänka på det här, kanske bidra till att ha möjlighet att ge till exempel en ljusdusch på arbetsplatsen för de mest behövande, ljushörna på lunchen, mer tillgång till dagsljus via fönster och att man också inför belysningar som är mer biologiskt aktiva.
Ljusdusch, vad är det?
Ja, vi kallar det för en ljusboost kan vi säga det. Men man kan med elektriskt ljus då, istället för att ha en ljusterapilampa som bländar så kan man istället ta kanske i tak. Vi prövar just nu det här i Malmö på lasarettet för personalen att införa möjligheter till ljusdusch. Där kallar man för ljusdusch. På andra ställen har vi kallat det för ljusboost. Det är ju så att om man har udda arbetstider ibland så kan det hända att man behöver lite ljus för att bli pigg. Det kan vara att man har ett monotont arbete till exempel, och då kan man utnyttja den här effekten. Istället för att sitta och dricka kaffe så kan man istället använda ljus som en taktik. Man behöver också för personalen kunna erbjuda bra ljusförhållanden så att man får kanske som ett exempel en dagsljuslik belysning som är bra kvalitet.
Vad spännande.
Mm, det finns mycket att göra. Det finns hopp också att det här går att lösa. Det behöver inte vara kört om man sitter på en mörk arbetsplats. Utan ställ lite krav på arbetsgivaren.
Ja, vi har verkligen mycket jobb framför oss. Och det är ju spännande tid just nu vi lever i. Så att vi faktiskt kan göra bra saker också. Det ingår också det finns andra trender. Vi bör ju spara energi till exempel. Och det lönar sig att ändra belysningen.
Mm. Alltså jag fascineras alltid av att det är verkligen de här enkla grundläggande behoven som människokroppen har som vi behöver tillgodose den för att den ska må bra. Det är sömnen, det är rörelse, det är bra kost, det är dricka vatten ordentligt och sådana saker som man ofta tycker att det är nästan för enkelt för att kunna lösa någonting av problemen eller hälsobesvären man har. Men egentligen är det de där grundläggande behoven som är så himla viktiga. Men som vi ju i det här samhället har kommit så långt bort ifrån. Att nu måste vi liksom börja försöka simulera hur det är att leva i naturen. För att få till det naturliga ljus och mörker och därmed god sömn och så vidare.
Ja, och sen så lever vi också på en sån breddgrader. Vi har faktiskt en ljusbrist. Om man tittar på data från SMHI så ser vi att under höst och vinter får vi bara 19% av all årlig instrålning av energi från solen. Det betyder att på resten av året, på vår och sommar, då får vi 81% av all energi. Så det betyder att vi har valt att leva på sådana breddgrader där vi får problem. Och då mycket av de här problematiken som vi har pratat om idag, det handlar om att vi får mer problem då på höst och vinter. Så att återigen, det här är någonting som vi måste försöka förebygga då, problem som uppstår på grund av att vi får otillräcklig belysning.
Men kan det bli problematiskt också på sommarhalvåret för att vi får för mycket ljus då och då blir sömnen störd av den anledningen?
Ja, man skulle kunna tro det, att det blir alldeles förvirrande för hjärnan. Men faktum är att det går betydligt lättare på sommaren. För att då får ju verkligen hjärnan väldigt mycket ljusinformation. Och det är fortfarande så att vi får alltid lite mer ljus på dagtid. Och så då har hjärnan betydligt lättare. Vi sover bättre. Det är klart att det finns andra faktorer som kan störa. Men det har kanske med andra saker att göra. Till exempel att det blir väldigt varmt. Eller att det blir mer buller från fågelkvitter och liknande. Att vi måste öppna fönstren mer så att det stör vår sovmiljö. Sådana saker, visst, det kan också finnas. Det finns ju också skadliga effekter av solen. Som vi måste skydda oss från sol egentligen. Ska man ju ha solglasögon mitt på dagen när det är starkt solljus. För att skydda ögonen på sikt. För det blir ju... Ja, det är ju också ett slitage faktiskt på vårt system att utsättas för väldigt mycket ljus.
Mm. Ja, så spännande och jätteroligt att du ville komma hit och dela med dig av allt detta. Nu har vi två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Så håll i dig, tänkte jag säga.
Den första av dem, Arne, det är, och vi är nyfikna på om du har någon daglig rutin som du gör och för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av.
Jag märker att jag mår bra av att cykla till jobbet. Nu under pandemitiden har jag inte gjort det så mycket. Men jag har förstått att det var en ganska bra grej. Man hinner inte med sin, om man säger, träning eller vad man nu håller på med riktigt. Men ja, jag har försökt att se till att jag alltid kan cykla till jobbet. Till och med har bestämt lite grann var jag väljer att bo. Jag tänkte att jag måste i alla fall kunna cykla till jobbet.
Inte bo för nära jobbet.
Nej, just det. Just det. Nej,
jag... Och inte för långt ifrån.
Nej, precis. Lagom nära.
Ja, men det låter jättebra. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Ja, det här är en svår fråga. Om man bara får göra en sak. Det är ju... Vi vet ju det. Vad vi måste vara noggranna med, så är det nog kosten. Att ha en ganska bra kosthållning, det är alltid... verkar vara det bästa. Jag tycker att sånt som sömn, det är lite grann sköter sig själv där också. Alltså det, om man inte stressar så mycket och så brukar den fungera ganska bra.
Så kosten, det gillar vi. Det tycker vi också är viktigt, eller hur Lotta?
Absolut.
Mm. Tack så jättemycket Arne för att du tog dig tid att komma hit till Hälsosnack idag. Om man vill veta mer om dig eller din forskning eller så, finns det någonstans vi kan hänvisa lyssnarna?
Ja, man kan alltid gå in på Ljusinitiativets hemsida för att få mer kunskap om ljus och titta på lite fina filmer och förklarande avsnitt för hur ljuset påverkar oss. Så att det är väl egentligen det bästa tipset man kan ge.
Bra. Tusen tack.
Tack så mycket.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.